jättekula den här gången. Men Magnus Martinssons kärlek till den här naturtypen går inte att ta miste på.
Så du förstår, alltså den här miljön, alltså jag går igång på den här miljön jättemycket. För jag har ju då haft den här jättestora förmånen att få inventera alla våra våtmarker på Gotland. Och just de här källmiljöerna är så enormt. Här har du en annan häftig art. Här är kamtuffmossan. Oj. Den är jätteexklusiv. Alltså det är bara i de här källflödena. Så den kan bli som en nästan inkrusterad med kalklager.
Oj.
Efter några år då. Att det är ganska fantastiskt.
Sist i det här naturreportaget från Heinum Kallgate på nordöstra Gotland hörde vi Magnus Martinsson, biolog på länsstyrelsen där. Reporter var Naturmorgons Lisa Henkov. Efter nyheterna och sändningen från Radiosporten blir det talkshow i P1. Klockan är 3.
Och här är Ekot. Socialdemokraterna vill inte ge något besked om hur de ställer sig till regeringens avtal med Estland om att hyra fängelseplatser. Ett avtal som skulle kunna ge 600 fängelseplatser för svenska fångar i Estland. Båda ländernas parlament måste godkänna det här avtalet, vilket i sin tur gör att regeringen behöver de socialdemokratiska rösterna i riksdagen. Centerpartiet däremot ger besked. De säger nej till regeringens planer. Det kanadensiska investmentbolaget Brookfield vill bygga Europas största AI-center i sörmländska Strängnäs för flera miljarder kronor. Jakob Högfeldt, som är moderat kommunalråd i Strängnäs, han hoppas att satsningen ska ge tusentals nya jobb.
Det är en fantastisk möjlighet. En möjlighet som vi har jobbat för den här typen av etableringar under en längre tid. Men att den skulle få den här typen av proportioner, det är vi ju glada men mycket ödmjuka inför.
På onsdagen aviserade bolaget att man satsar 95 miljarder kronor på det nya AI-centret som blir det första av sitt slag i Europa och kanske är den största industrisatsningen någonsin i Sverige. Förhoppningen är att centret ska bli en AI-hub i Europa och öka kontinentens datakapacitet. Kommunen ska nu sälja 350 000 kvadratmeter stor mark till företaget.
Under en 10-15 års period som förverkligandet av detta beräknas ta så är det storleksordningen 3000 arbetstillfällen. Och i dem så är det ungefär 1000 som blir stadigvarande. Vi kommer att ta ett beslut om ett markanvisningsavtal som möjliggör den sista pusselbiten för den fulla utbyggnaden av den här sajten.
Sa Strängnäs moderata kommunalrådet Jakob Högfeldt. Reporter var Alexander Jakobsson. Hovrätten fastställer nu domen mot den man som ägde hästarna som slet sig och skenade på Djurgården i Stockholm sommaren 2023. En man i 70-årsåldern som skadades av de här skenade hästarna omkom av sina skador. Enligt hovrätten så var hästägaren oaktsam när han band hästarna utanför en restaurang som de sen slet sig från. Och nu fastställer hovrätten alltså tingsrättens dom på 1 år och 3 månaders fängelse för bland annat då vållande till annans död. Ikväll så blir det mycket moln och spridda skurar som i natt drar bort österut. I stort sett hela landet gäller det, men dröjer sig kvar över norra Norrland. Imorgon torsdag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och i de västra delarna av Götaland och Svealand så väntas det eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som rör sig norrut och följs av uppluckrande molntäcke söderifrån imorgon. Temperatur då allmänt 15-20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Och Radiosporten börjar med ett ekonomiskt bakslag.
Längdskid-VM i Trondheim blev inte den ekonomiska framgången som arrangören hoppats på. Nu kommer stora bakslag med uppgifter om att man har gått tiotals miljoner back.
Få det här efterspelet, det önskar jag ju verkligen inte dem.
Om knappt 2 år är det Faluns tur att stå värd för världsmästerskapen. Jonas Petersson är vd för VM i Falun.
Nej, men oro känner jag inte i dagsläget. Det ska jag inte säga. Jag tycker vi ligger i bra fas. Vi har fått in väldigt mycket kompetenta människor på väldigt viktiga roller för oss. Och det blir en tydlig signal att vi på många sätt ska skärpa vårt arbete och verkligen se till att ha processerna på plats. Liksom.
Och reporter Selma Jennevall. Nu fotboll och ett glädjebesked för Sverige. Fridolina Rolfö ådrog sig inte en fraktur i foten efter att hon fick utgå i 6-1-segern mot Danmark igår kväll. Det bekräftar landslagsläkaren Houman Ebrahimi idag.
Där är P1, Sveriges Radio.
Björn, vet du vart dina pengar går när du köper jordgubbar i sommar?
Till jordgubbsodlarna.
Det hoppas man. Polisen i Helsingborg och Ängelholm genomför nu en riktad insats lokalt för att försäkra sig om att jordgubbspengarna inte tvättar någons smutsiga byk. En av rekommendationerna, Björn, vid sidan av flera är att se till att swishnumret går till ett företag och inte en person när du betalar.
Okej, så om man köper jordgubbar då drar man gärna tillbaka swishen ifall det står Kurt Olsson eller något annat.
Man frågar i alla fall kanske en gång till. Så kan vi mumsa med gott samvete även i sommar. Kanske med lite vispad grädde till. See, I open like a passport, shut you out like border control, and I'm 2 years from 30, and life scares me more each day. I've got a man who swears he loves me, but I'm afraid that he won't stay. So I drive out to the ocean just to wash my blues away. Takes me back to all the places. Feels like I'm flicking through the pages. Det här var Nina Nesbitt, en skotsk artist med en svensk mamma. Och hon var den som Ed Sheeran skrev låten Photograph till 2012. Men det tycker jag hon må vara förlåten. Alltså inte sången utan den korta relationen de hade. Nu finns hennes akustiska album Mountain Music att njuta av för den som är lagd åt det hållet. Välkommen till Talkshow i P1 med mig, Jonas Bonnier och Björn Werner.
Hej, hej.
Ja. Björn, du skriver ju och har skrivit mycket litteraturkritik.
Ja.
Ja. Så att, säg att du nu skulle läsa en roman om en person som efter en ganska misslyckad akademisk karriär, en ung man som har levt i skuggan av en diktatorisk far. Han blir kompis med några väldigt smarta killar och plötsligt har han lanserat en app som de lyckas sälja för riktigt stora pengar. Och vår huvudperson, låt oss kalla honom för Elon till exempel, hittar sin egen superkraft. Han vågar riskera mer än någon annan. Han lovar guld och gröna skogar även när skogarna är gulnade och guldet är sand. Och en dag är han världens rikaste man och blir tillfrågad av den amerikanska presidenten om han inte kan komma in och effektivisera hela den amerikanska statsapparaten. Hittills, Björn, känns det spännande?
Ja, det är ju rafflande.
Gillar vi den här personen, tror du?
Ja, absolut. Ja, det är en hjälte av någon sort.
Okej, vidare. Och nu försöker jag sammanfatta en enda vecka i vår huvudpersons liv. Mm. I och med hans engagemang i presidentens tjänst vänder sig kunderna till hans företag emot honom och företagets vinst rasar. Samtidigt står han inför världens tv-kameror och lovar att han fortfarande är bästis med presidenten trots att de ska gå skilda vägar. Under den här presskonferensen har Elon en väldig blåtira som inte får någon förklaring. Och samma dag har världens största tidning anklagat honom för kraftigt drogmissbruk. Rent dramaturgiskt, Björn, börjar vi tycka lite synd om honom nu?
Ja, det så skulle man väl ändå börja känna som läsare, absolut.
Ja. Okej, okay, och sen bara en enda dag avslutningsvis tänker jag. Låt oss låtsas att den dagen var igår. En stor rapport visar att han under sitt statliga uppdrag har skott sig själv och sina företag minst 100 gånger under den här tiden. Och Elon själv går ut och säger att den stora proposition som presidenten försöker driva igenom är den sämsta, mest idiotiska han någonsin sett. Där, Björn! Hur slutar den här romanen?
Ja, är det svensk samtidsprosa så skulle den väl bara sluta där så att oföljöst
plötsligt
slut för att dekonstruera berättandet och så vidare så att man som läsare ska känna att ingenting är säkert, inte ens berättelsen. Men om det skulle vara feel good, som jag tänker att det här kanske ändå kan vara, då är det ju början på historien. För feelgood-roman börjar nästan alltid i kris.
Mm.
Och det som händer sen, det är ju att huvudpersonen, i detta fall då Elon, reser nästan alltid hem till sin hemort för att leva, att hitta tillbaka till det enklare livet. Så jag tänker att den här romanen i sådana fall då slutar med att Elon, han reser hem till Sydafrika igen. Han kanske börjar jobba i sin pappas gamla diamantgruva. Och där så Läraren säger att han effektiviserar verksamheten där. Han börjar återkoppla och förstå viktigt av det lilla livet. Han kanske kommer på att han inte kan ha fler kvinnor. Han har ju så många barn redan. Så alla hans barn flyttar dit. De kanske också flyttar in i gruvan. Vad vet jag? Han kanske blir vän slutligen med sin förskjutna transdotter. Och boken slutar, tänker jag, med att han leder transdottern, håller hennes hand då, fram till vigseln där nere någonstans i Sydafrika. Så tror jag att den här feelgood-romanen skulle sluta i alla fall.
Så fint, Björn. Jag tycker att det är en toppenroman. Den ska vi ju absolut läsa.
Ja.
Känner, speciellt tycker jag delen när de ska inreda den här grottan tillsammans.
Alla 12 barnen.
Alla 12 barnen. Fantastiskt. Vi fick några oväntade reaktioner i sportvärlden igår, Björn. Jag tänkte vi kunde lyssna på den. Först världens högst rankade schackspelare, norrmannen Magnus Carlsen, som helt oväntat drämmer nävarna i bordet när han förlorar. Spelpjäserna flyger iväg och den chockade världsmästaren på andra sidan, han hukar och tar skydd. Så här reagerade kommentatorerna.
Oh my god!
Magnus banged the table and the pieces fell over. Look at that devastation from the world number one.
Ja, de har inte sett det här i schackvärlden tidigare, kan man säga. Och sen igår Alexander Bublik, tennisspelaren som är rankad 62 och som skrattade av glädje och samtidigt grät när han vann över världsfemman britten Jack Draper i Roland Garros, franska öppna mästerskapen, och säkrade sin plats i kvartsfinalen.
And he's done it. Tears of joy. The first Kazakh man to a Grand Slam quarterfinal in singles in their history.
Bublik är alltså den första mannen från Kazakstan som någonsin har gått till kvartsfinal i en Grand Slam-turnering i tennis. Visst är det härligt, Björn, med de här enorma känslorna?
Ja, det tycker jag väl ändå tillhör lite grann sport och tävling.
Vissa sporter tillåter ju starka känslor. Fotboll efter ett mål till exempel, då ska ju alla lägga sig en stor hög och vara lyckliga.
Men det känns som ett krav nästan.
Jag tycker att det är ett krav. Medan andra sporter, typ tennisspelare, de förväntas ändå hålla känslorna på insidan. Vilket föredrar du?
Jag tycker nog ändå att jag föredrar sporter där man faktiskt får leva ut. För varför håller man annars på med det?
Ja.
Vad är poängen? Om det inte är en lek.
Pengar, sa han cyniskt.
Ja, just det. Pengar. Absolut. Men jag tänker ändå att det här på något vis är en plats att få leva ut känslor på en säker plats. Varför inte göra det då?
Och själv då, när du spelar spel eller någon sport, är du en återhållsam eller känslosam vinnare?
Jag tror att jag har funderat lite på det här. Jag tror att jag är en ganska dålig vinnare. Framförallt just för att jag tycker att det är pinsamt när någon annan förlorar. Jag tänker att den tycker det är så tråkigt att den förlorar.
Ja.
Och då så blir jag liksom artig och snäll mot den som förlorat. Och då blir det ju som att jag blir nedlåtande och nästan ännu sämre som vinnare som försöker låtsas att jag inte vunnit. Så det blir bara nedlåtande och dåligt. Så dålig vinnare på något vis, tror jag.
Ja. Och förlorare då?
Men där känner jag mig ändå ganska bra. Äsch, säger jag. Det är inga konstigheter.
Nej, det går vidare då.
Jag går vidare. Ja. Det släpper.
Toppen. Björn, jag tänker att vi ska inleda dagens program.
Ja!
Ja, och det gör vi med att ikväll så kommer Stockholm Early Music Festival att invigas.
Mm.
Och under de kommande dagarna kommer 23 konserter att kunna avnjutas. Men det var på håret att det inte blev någonting alls. Björn, har du någon gång varit nära att ge upp något stort projekt? Och så löser det sig bara mirakulöst där i sista sekund när du har hållit på att tappa hoppet.
Ja, jag skrev till min nuvarande tjej på sociala medier 2017. Fick inget. Det var left on read.
Ja.
Ja, jag gav upp.
Hon ghostade dig.
Hon ghostade mig, som man säger.
Ja.
Så jag gav upp och tänkte, det här blir det väl ingenting med. Men 2 år senare fick jag ett svar på min fråga om vi skulle ta en öl. Ja visst, sa hon. Och det var början på en lång och innerlig romans som fortfarande pågår.
2 år senare, du hade nästan glömt att du hade skickat det där.
Lite så, ja. Så jag hade ju verkligen gett upp. Men mirakulöst så hände någonting.
Plötsligt så fick du, vem är det här, tänkte du?
Ja, det gick det var en ilning genom kroppen.
Det är tjusigt faktiskt. Stockholm Early Music Festival, de kämpar ju varje år för att kunna genomföra ytterligare en festival. Och hittills så har man lyckats. Välkommen till talkshow, Peter Pontvik, grundare och konstnärlig festivalchef.
Tack så mycket. Det är en ära att vara här.
Berätta, hur nära var du att ge upp i år?
Ganska nära. Ja. Det har varit upp och ner under alla år. Vi är inne på den 24:e upplagan just i år. Men det var, vi nådde botten kan man säga rent ekonomiskt efter förra festival. Och det har ju att göra med bland annat inflation och höjda priser och helt enkelt nedskärningar inom kultursektorn.
Ja. Och berätta, vad festivalen bjuder, ska jag säga, på musik från medeltiden och från renässansen och barocken. Och en av musikerna som ska spela på festivalen är också här. Och det är du, Erik Rydvall. Välkommen tillbaka till Talkshow.
Tack så mycket.
Erik, du var ju här senast och spelade, för du hade spelat på Assassin's Creed-spelet.
Mm.
Ja, det här måste vara hela vägen åt andra hållet.
Ja, men det här är det jag ska spela nu i helgen. Det är så häftig musik.
Ja. Mm. Den ligger där borta, ditt musikinstrument. Vad är det vi ser?
Ja, men det är en nyckelharpa, en lite modernare variant av nyckelharpan som kan spela Bach och så kan man säga. Ja. Så nya instrument.
Och för lyssnarna så kan man ju säga att den moderna nyckelharpan ser väldigt ålderstigen ut ändå. Peter, vad är early music eller tidig musik?
Alltså tidig musik är egentligen en ihopbuntning av olika tidsepoker som man tittar på bakifrån så att säga. Och det är barock, renässans och medeltid, precis som du sa innan. Om man ser det från ett kronologiskt perspektiv. Men man kan också se det på ett annat sätt, nämligen det finns något som kallas för HIP, Historical Informed Performance. Och det betyder att man spelar och sjunger musiken på det sättet som man tror att den ska ha klingat för många hundra år sedan. Mm. Och det är ju någonting som vi kombinerar egentligen båda aspekterna av tidig musik så att det blir autentiskt och att man håller sig till de tusen åren fram till 1750 som man brukar kalla när Bach gick bort det året.
1750, då är det inte early music längre?
Traditionellt definierat inte.
Nej. Jag tycker det känns bra att 1750, från där så är det modernt helt enkelt. Vi kan lyssna på ett exempel på early music. Peter, vad är det vi hör?
Kan det vara Hildegard von Bingen, 1200-talet? En av de första exemplen från en komponerande kvinna som vi har i musikhistorien, vilket är väldigt häftigt. Ja. Och vackert är det, eller hur?
Otroligt vackert.
Verkligen.
Väldigt vackert. Peter, vad finns det för utmaningar då med att spela så här gammal musik? Bortsett från, som du sa, att det här med hip tycker jag är oavsiktligt lustigt. Men, men alltså det är hip att kunna spela, kan man ju tänka sig också, musik på det sättet spelades en gång i tiden. Men är det svårt att veta hur mycket diskussion finns det i den här världen kring hur det egentligen lät?
Det finns en ganska gedigen forskning som satt igång ungefär på 1950-talet och i dagsläget så vet man ju enormt mycket mer än då. Så att det är ganska bra grund på de uttolkningar som de här fina musikerna som ändå kommer från hela Europa till Stockholm genomför. För att de är grundade i kunskap men är också levande för att den nutida publiken ska ta till sig det här och avnjuta den musiken.
Erik, du ska ge nattkonserter på festivalen. Berätta, vad betyder det?
Ja, i Storkyrkosalen i Gamla stan, så här, klockan 11, torsdag och fredag och lördag natt. Och då kan man tänka sig kanske en ljum sommarkväll och så går man in där i kyrkan och så kommer det ligga madrasser. Så man kan lägga sig ner och titta upp i kyrkotaket och lyssna till liksom, ja, men en lite stillsam konsert. Utan prat och utan humor, utan mer att man går åt det meditativa och kanske eftertänksamma. Lite lugnare än vad jag är van att göra konserter.
Är ni inte lite oroliga där? Det är ju lite stimmigt i Gamla stan framåt 11. De flesta som är kvar där då har ju druckit några Guinness kanske. Tänker ni inte att folk kommer vara lite små pickalurven när de slider in framåt 11.
Det finns ju tre konserter, alltså du kommer spela vid tre kvällar i rad, så att det finns ju möjlighet att välja den lugnaste kvällen i så fall. Nu är ju Storkyrkosalen inte en kyrka utan det är ju en 1700-talslokal, fantastiskt sådant, så att men ändå, det är en väldigt intim atmosfär när man är nära musiken, man ligger på madrasser och lyssnar. Det är ett ganska unikt koncept, skulle jag säga, i sammanhanget.
Ja, det låter så. Och om man då råkar somna, är det bra eller då? Är det ett exempel på att du har gjort någonting bra eller har du misslyckats?
Nej, då har jag gjort något väldigt bra.
Ja, det är så.
Och så får jag gå runt och väcka sen efter när jag är klar. Såklart. Klappa lite försiktigt på kinden.
Kan man inte höra ett smakprov, Erik, här live i studion på hur det kommer låta?
Nu blir det ju ganska rivigt då.
Aha.
För nu är det eftermiddag.
Ja, nu är det eftermiddag och talkshow.
Så man tänker att det är lite lugnare sen.
Ja, nu kör du på. Ja, underbart. Och då får Erik helt enkelt lämna sin plats vid mikrofonen och gå bort till sitt instrument. Peter, vad ska vi få höra?
Vi ska få höra en del av en sonat i C-dur av Johann Sebastian Bach. Och Bach är ju en tusen konstnär, så att all hans musik har spelats på alla möjliga instrument, även moderna och folkliga. Och så är fallet med nyckelharpan. Alltså hans violinsonat, alltså vad skrevs originalet för violin, låter fantastiskt även på den här harpan som Erik ska spela nu.
Varsågod, Erik. Underbart, sådär, Erik Rydvall. Så låter Bach på nyckelharpa.
Otroligt.
Jajamän.
Det är väl inte det vanligaste instrumentet att framföra Bach på, va?
Nej, det är det verkligen inte. Det är kanske det ovanligaste, nästan.
Och festivalbesökarna kommer få höra en mängd olika andra instrument också, bland annat en didgeridoo.
Ja, det är ju,
kan du beskriva?
Kanske, det är kanske världens äldsta instrument, och då passar det väldigt bra in i ett early music-koncept.
Ja.
Och det är en australiensisk didgeridoo-spelare som spelar på det här, ett trärör som är urholkat av termiter och försedd med vax och sådär. Så en väldigt spännande historia bakom instrumentets långa historia. Många säger att det är upp till 20 000 år gammal kan det vara.
Ja.
Nu har vi inte så gamla instrument från den tiden förstås. Men det är ett lite exotiskt, lite ovanligt inslag ändå för att festivalen i övrigt erbjuder ju stora internationella produktioner. De kommer från Tyskland, Belgien, ikväll Italien,
ja,
och så vidare.
Kommer från Erik, vad ser du mest fram emot att höra de kommande dagarna? när du slipper spela själv, när du kan lyssna bara?
Ja, men det är väl den här konserten som är ikväll efter invigningskonserten. Vad heter de? Academia Byzantina.
Academia Byzantina, ja.
Det tror jag blir riktigt häftigt.
Vivaldi in love.
Vivaldi in love. Och Peter, avslutningsvis, blir det någon festival nästa år också? Blir det 25-årsjubileum?
Vi siktar alltid framåt. Och det är såklart det måste bli en 25-årsjubileumsfestival. Och då tänker vi att öppna festivalen, om det vill säga väl, med en okänd opera av en kvinnlig tonsättare som heter Mademoiselle Duval. Men mer avslöjar jag inte. Men vi behöver folk som stödjer oss. Och det säger jag härmed till alla lyssnare.
Det går ut till världen. Stort, stort tack och lycka till både i år och nästa år, Peter Pontvik och Erik Rydvall förstås.
Välkomna, tack.
Fasanön, Björn. Mm. Är det en plats du har varit på?
Nej, det är väl inte så många som varit där, va?
Nej, jag tror inte. Det är ju det är en liten ö som ligger på floden Bidassoa vid gränsen mellan Spanien och Frankrike. Och den här ön, den är speciell för att den byter halvårsvis nationalitet.
Ja.
Det här är efter den Pyreneiska freden 1659, och det innebär också att den militärparad som skedde i samband med det första nationalitetsbytet, den paraden sker fortfarande 2 gånger per år. Var sjätte månad har alltså folk i båda byarna, på både i Spanien och Frankrike, en slags flaggbytarceremoni för den här lilla obebodda ön. Björn, jag tänker så här, det här med att äga en landrensa eller en halvårsvis, är det en bra idé?
Jag har funderat lite på det. Jag tror att det är alltså rent praktiskt jättekrångligt, framförallt om det bor folk där.
Ja, den här är ju obebodd.
Just det. Ja. Jag lekte lite med tanken på om man skulle årsvis då byta plats på Norge och Sverige, så att alla norrmän var tvungna att åka till Sverige och vice versa då, som ju skulle behövas. Och jag tror att för det första är det logistiskt utmanande. Jättesvårt. Och sen när man kommer tillbaka, så tänker man att norrmännen säkert lämnat kvar en massa grejer, lusekofter och över hela Skansen och valkött i salahallarna. Och inget av, jag tror inte det är bra. Så jag tror att det är, funkar just i det här separata fallet generellt jättedum i det.
Det här med nästa grej, som det här är ju ett tecken på att man institutionaliserar någon slags pseudo-jubileum för att få anledning att fira ofta. Mm. Är det en bra idé? Har du, hur många jubileum har du och den här kvinnan som då till slut svarade efter ett par år på ditt Teams-meddelande eller vad det var?
Ja, nej, men vi firar ju då årligen Lillebjörnafton.
Jaha. Ja, du såg nöjd ut genom att bara droppa det
så där, nöjd.
Utan att avslöja vad det är.
Exakt, du får fråga där. Det står här. Jonas frågar.
Vad är Lillebjörnafton?
Lillebjörnafton, det är dagen innan björndagen den 18 juni, alltså den 17 juni.
Jaha.
Det var ju under pandemin, det var ju väldigt lite saker man kunde fira. Så varför inte både namnsdagen och dagen innan namnsdag?
Aha.
Vi drog på ordentligt och därav då Lillebjörnafton, 17 juni. Save the date.
Ja, det låter ju fantastiskt. Och sen något år när ni känner att ni verkligen ska slå på stort, då kommer ni också fira dagen efter din namnsdag.
Ja, annandag björn.
Annandag björn, så ni har 3 långa festdagar. Ja, det låter härligt. Björn, vi går vidare.
Det gör vi.
Nu tycker jag att du verkar vara så ohyggligt vältalig och har svar på alla frågor. Så då undrar jag, Björn, vad hände med Daniel Wellington? Vet du det? Kommer du ens ihåg vad det var för någonting?
Nej, alltså det här är ett ämne som jag är helt nollställd inför, så jag vet ingenting.
Daniel Wellington var det svenska klockmärket som dök upp från ingenstans och blev ett fenomen. Jag får med att namnet var taget någonstans ifrån, för det lät bra, och man gjorde då klockor. Och de såg väldigt dyra ut, men var bara ganska dyra. Alla ville jobba där, kändes det som. Det var som ett Spotify i klockbranschen en gång i tiden. Och sen bara försvann det, känns det som. Och googlar man lite hamnar man ganska snabbt på sajter där det står om väldiga förluster och stora problem, fram tills igår då det plötsligt verkar som att man googlar och det finns någon möjlighet att komma tillbaka. Jag vet inte. Vi frågar expertisen. Välkommen till talkshow, Joakim Amorell, entreprenör och klockentusiast.
Ja, men tack så mycket. Tack.
Vad hände, Joakim, med Daniel Wellington egentligen? Eller ska man säga händer?
Alltså, jag tror att det som hände var ju att Philip ägaren blev väldigt rik.
Ja, det som hände. Det läste vi också mycket om under den tiden.
Ja, men sen så, jag tror att de var ju ganska tidiga med att vara bra på Instagram och skicka ut klockor till olika influencers och så. Så att jag tror att det var det som gjorde att de blev så framgångsrika och sålde bara på nätet. Och sen kom ju pandemin, tror jag påverkade ganska mycket. Mm. Och sen också började de med att lansera olika butiker i alla länder. Och det tror jag blev alldeles för kostsamt att driva butiker.
Det där problemet har ju väldigt många lyxvarumärken och även i modebranschen, att de från att gå från ett starkt varumärke så känner man ett behov av att etablera en egen butikskedja.
Och ja, precis.
Då hamnar man naturligtvis i en kostnadsmässigt en helt annan nivå. Men, och från början så var ju, säger du då, om en del av det här med Instagram marknadsföring och den typen av, alltså det blev en digital succé helt enkelt.
Ja, verkligen. Och jag tror att det var det som var deras expertis, att vara bra på social media. De hittade en egen väg där, skulle jag säga.
Ja, men jag fattar inte. Vad var det för nisch man fyllde här? Var det snygga klockor som såg dyra ut men inte var så dyra men ändå lite
precis. Dyr? Jag tror varenda tonåring hade möjlighet att köpa den för att den var så pass. Och sen hypas det ju med influenserna också, så att då är det klart man vill ha en sån klocka. Och den kostar väl inte många kronor att göra, och så ändå kanske de låg på 1500 spänn. Ja. Det blir bra business.
Och för innan det så kom jag ihåg Swatch, det var ju långt innan, men också just att någon går in i en bransch som känns gammal och etablerad med ett helt nytt koncept, och just i den lägre prisklassen, för Swatch var ju lite samma sak, även om det då var butiker och inte, för det var ju innan så att säga Instagram och influencers.
Verkligen, Swatch har ju också varit väldigt sömnigt fram till 2022, när de hyrde in någon slags Max Martin PR-kung och drog igång ett samarbete med Omega. Och gjorde Moonwatchen till Moonswatchen. Och det blev ju en riktig supersuccé. Och bland det roligaste tycker jag i klockbranschen hittills, så länge jag har varit klockentusiast, att den marknadsföringsgrejen, när man kan inte köpa den på nätet, man kan köpa den i vissa butiker, vissa dagar. De tog en Swatch-bil och åkte runt i huvudstäderna och sålde från bakluckan. Ingen visste var de var. Det var brand på alla klockforum. Nu är de på Götgatan. Och så sprang alla dit och fick eventuellt köpa en klocka.
Det här låter ju som hela vägen åt andra håll. Från den digitala marknadsföringen till den väldigt fysiska marknadsföringen. Verkligen. Här har jag en bil. Den är någonstans i stan. Vi måste hitta den. Vi springer runt och letar. Ja. Ungefär lite som jag gör med hemglasbil. Swatch blev ju en världssuccé, väldigt billiga klockor, och Daniel Wellington också billiga klockor. Och samtidigt som de här billiga klockorna tog fart, så blev ju de här tunga armbandsuren en slags nygammal statussymbol, kan man väl säga. Nästan tjusigare än bilar och båtar, och tillhörde man eliten så skulle man ha en klocka för hundratusentals kronor. Jag tänker, om världen har blivit mer polariserad de senaste 10 åren, så verkar det samma vara sant för armbandsurbranschen. Världens största rapartister, världens rikaste aktiemedel ska ha dyra klockor, och samtidigt då så det här billiga segmentet. Jag undrar, har olika yrkeskategorier olika preferenser? Elegans, sportig, glittrande, gedigen? Är det någon sån där, man tänker att rapartisterna till exempel vill ha mycket juveler på sina klockor?
Alltså, det där är svårt att generalisera. Jag träffar ju väldigt mycket klockentusiaster, och det kan ju vara så att bilmäcken har den fetaste schweiziska uret. Ja. Så att jag måste säga att jag tror att det kanske handlar mest om att, som det alltid har gjort, att håller man på med någonting där man måste visa sig framgångsrik, kanske artister eller vad det nu är, då vill man gärna ha en fet schweizisk klocka.
Det är kanske därför Björn och jag som jobbar med radio inte är så klockorienterade. Men sen med de här så kommer ju nästa våg av klockor, tänker jag. Och det är ju de här smarta klockorna som är kopplade till mobiltelefoner och till våra hälsoklockor. Vi får veta hur ofta vi ska springa och hur ofta vi ska gå i trappor tack vare vår klocka. Har de en liksom påverkan på den övriga armbandsursmarknaden, eller är det här helt separat?
Jag skulle säga inte, för jag tror att man har ägt ett vanligt armbandsur och så har man köpt till den här smartklockan. Ja. Så tror jag det är.
Och har de på olika armar då? Eller
det vissa har ju det. Ja. För att jag tror också att man vill ju, om det är fest eller bröllop eller någonting, då vill man inte dyka upp med en dator på armen,
nej,
tänker jag.
Nej.
Kanske vissa gör. Men jag gör inte.
Men ser klockvärlden lite snett på sådana som bara bär digitala ur?
Nej.
Det är ändå okej.
Ja, absolut.
Du har precis varit på klockmässor. Det pågår ju klockmässor runt om i världen.
Ja, precis.
Och det har ju varit någon i Schweiz ganska nyligen. Ge oss en bild. Vad händer? Är det bara massor av montrar och massor av...
Alltså när man kommer dit till Genève så är det som att komma till klockvärldens hjärta. Ja. Verkligen.
Ja.
Och det håller på en vecka och det är ju lite klassiskt stort mässhall.
Ja.
Men det är 50 av världens bästa klockmärken som är där.
Ja.
Vilket betyder att de kostar ju på rätt rejält.
Ja.
Och det byggs ju till och med butiker där inne som ser ut som värsta lyxbutikerna. Och kan det även se ut som konstutställningar vissa montrar.
Ja.
Och där får du ju möjlighet att kika på det som just nu inte finns i butik. Det som kommer.
Ja.
Och ja, som sagt, veckan är ju då för återförsäljare och influencers och journalister. Sen kommer helgen, då får gemene man gå dit och det är alltid utsålt.
Jag tänker att vi har ju, alltså alla, väldigt många av oss har ju mobiltelefoner och tittar på mobiltelefoner för att ta reda på hur mycket klockan är. På de här stora mässorna förr i världen kan jag inbilla mig att det handlade om hantverk och hur skicklig klockan var ihopsatt och sådär. Och allt det handlade ju om att klockan skulle gå rätt. Medan den delen av klockan är inte kanske riktigt lika viktig då. Vad har klockan för funktion bortsett från att den ska vara...
Alltså för klockentusiaster är det ju jätteviktigt att klockan går rätt.
Ja.
Inte för mig, jag är inte så brydd om det. Men, jag tänker, förlåt, vad var frågan?
Vad har klockan för funktion,
ja,
om vi inte är utom jätte... utom tid?
Ja, men det är ju, det är absolut ett smycke.
Ja.
Som jag ser det.
Ja.
Det är ett smycke. Jag kollar också, jag har ju alltid klocka och byter varje dag.
Ja.
Men jag kollar ju ofta på mobilen också såklart. Ja. Men det är ju, det är ett snyggt smycke.
Själv har jag en klocka och den vet jag inte riktigt hur man ställer in tiden på. Men jag har den ändå glatt så jag skulle absolut ändå hålla med.
Du ansluter till smycke-idén.
100%.
Ja, du får komma förbi. Kan hjälpa oss ställa.
Ja, det är bra.
Avslutningsvis, Jocke, vad ser du för trender i klockvärlden framöver?
Alltså jag ser att man letar efter att vara lite unik. Och jag som brinner för svenska och skandinaviska klockmärken märker ju att det intresset ökar ju lavinartat. Det är väl den ena trenden. Det andra, om jag ser på de stora klassiska schweiziska märkena, som åter lanserar de sina ikoner från 60, 70, 80-talet. Ungefär som man gör i filmbranschen. Mission Impossible funkar ju bra. Liksom.
Ja.
Så det, man fortsätter på det. Och sen att klockorna blir mindre i storlek, har jag också märkt. Att det har varit lite härligt att ha de här lite större 44-45 i millimeters på boetterna. Nu är de nere på mellan 36 och 40 millimeter.
Ja. Och om man har en stor den där stora boetten hemma så kan man bara låta den ligga i lådan i 10 år så kommer det väl in.
Ja, så kan det ju vara, men jag tycker man ska köra den ändå. Jag har en sån idag.
Det är underbart. Stort tack för att du kom till Talkshow och pratade ur.
Ja, tack Joakim. Så mycket.
Ja,
tack.
Ja, jag försökte ändå, Björn, i Göteborg.
Jag skrattar inombords.
Tack så mycket. Björn, jag vet inte om du har läst om Ola Nordqvist.
Nej.
Han är en riskkapitalist som har betalat väldigt mycket skatt. En snabb sammanfattning enligt Aftonbladet som skrev om det här igår. Ola visste inte hur han skulle deklarera och till slut när röken skingrats så visade sig att han hade betalat 125% i skatt.
Så det lönar sig för honom att... Det är dumt av honom att tjäna pengar, kan man säga.
Verkligen. Absurt, tyckte Ola, och gick till en domstol som gav honom rätt. Men Skatteverket höll inte med och ville inte betala tillbaka Olas pengar. Då gick Ola till Kronofogden som därmed blir Skatteverkets motpart, helt enkelt. Lite uddan då att vi hamnar i ett läge där det är Kronofogden versus Skatteverket.
Det känns ju som en showdown of the ages.
Det fick mig att undra, vad skulle hända om Kronofogden skulle hamna i samma situation som Skatteverket själva? Alltså någon kräver Kronofogden på pengar efter ett domstolsbeslut.
Ja, men det kan du väl inte fråga, det vet jag ingenting om faktiskt.
Nej, vad vi gjorde var att vi ringde upp Kronofogden istället för att kolla det. Vi kände att de visste någonting om det.
Ja.
Och vi fick tag på pressekreteraren Daniel Kinnerup som berättade att det faktiskt har kommit in hela 43 ansökningar om betalningsföreläggande sedan 2022 mot kronofogden. Alltså i princip någon har ansökt om hjälp från kronofogden med att driva in pengar från kronofogden.
Okej, det är alltså ett återkommande fenomen.
Ja, man måste då vara tydlig också och säga att ingen av de här ansökningarna har lett till att man faktiskt har fastställt en skuld som kronofogden sen har behövt driva in från sig själv.
Men undrar varför?
Ja, alltså Björn, att utreda sig själv, är det här en bra idé? Har vi exempel på det?
Och vi har exempel på... Nej, det är väl när man... Alltså, nej, jag skulle inte säga att
du tänker på alls. Psykoterapi direkt.
Ja, det visst. Men det utreder man än sig själv och då anlitar man ändå någon annan för att göra det. Men det är väl det närmaste vi kommer att lägga sig på divaden, I guess.
Mm.
Men jag tycker det låter som en jättedum idé faktiskt.
Ja.
Ja, alltså inte psykoterapi, det är väl bra. Ja. Då har man i alla fall någon med.
Men att man så att säga att kronofogden ska driva ut pengar från kronofogden är svårt.
Nej, jag känner att du har ett litet skop här.
Ja, ja. Ja, det är ganska litet.
Men ändå något.
Jag tyckte ändå att den här operan nästa år på Early Music var ändå ett scoop vi hade i dagens sändning.
Absolut.
Ja. Vi går vidare, tror jag, med nästa programpunkt för dagen. Och jag tänkte fråga Björn, ibland så gör jag ett experiment.
Mm.
Jag kan be någon jag träffar att tänka på den allra bästa tv-serie hon eller han har sett det senaste året.
Mm. Jag tänker... Har du ställt frågan?
Vilken är den?
Det är Nathan For You, säsong 1 och 2 får jag väl säga då.
Ja.
Otrolig serie. Svår att förklara. Det är en sån metakomedi om en man som skapar en serie om sig själv.
Ja.
Svår, men bra.
Sen, när då någon har svarat, entusiastiskt, precis som du, så ber de försöka komma ihåg om det finns något enskilt avsnitt som var så där extra bra. En riktig höjdpunkt, en pärla. Det är ofta mycket svårare förstås, för man pratar ju ofta om en serie, precis som du gör. Du pratar till och med om säsong 1 och 2, det är massor av avsnitt. Men kommer du ihåg något avsnitt som du tyckte var särskilt bra?
Ja, absolut. Men folk blir nog arga med spoiler sista avsnittet. Okay. Det var otroligt.
Sista avsnittet helt enkelt.
Sista avsnittet säsong 2. Oj, oj, oj.
Och när man har kommit så här långt, när de har värkt fram det där avsnittet, då brukar jag fråga, vem skrev det?
Jag gissar att det var Nathan Fielder.
Men?
Jag är inte säker.
För det är ju det som är problemet. Jag skulle nog säga att 999 gånger av 1000 kan ingen säga riktigt vem som skrev det där avsnittet. Den 1000:e gången, då råkar jag fråga någon som står manusförfattaren nära. Och då vet de om det. Annars är det svårt. Samtidigt så finns det nog ingen som producerar film eller tv-serier som inte skulle säga att manuset är viktigast av allt.
Just det.
Det är liksom ständigt återkommande. Manuset är så viktigt. Men sen när vi tittar så glömmer vi bort att ta reda på vem det är som skrev. Och just nu, sen någon vecka tillbaka, ligger filmen Ute och cyklar, etta på svenska Netflix. Det är en uppföljare till filmen Ur spår som handlade om Vasaloppet, medan den aktuella filmen handlar om Vätternrundan. Och manusförfattaren bakom båda de här succéerna heter Maria Karlsson. Välkommen till Talkshow, Maria.
Tack snälla. Och då måste jag ju tillägga att på Ut och cyklar är vi tre manusförfattare, så att vi inte glömmer att nämna det. Mårten Klingberg och Kristin Magda har skrivit andra filmen tillsammans för mig.
Och jag var säker på att du skulle säga det, och det är så skönt att du säger det. Så har vi kommit, så kan vi nämna de här manusförfattarna vid namn för en gångs skull. Maria, hur länge har du varit manusförfattare sådär på heltid?
Alltså jag började Dramatiska institutet 2005, så det är ju precis 20 år sedan. Så jag har skrivit manus på heltid i 20 år, ganska precis.
Och är det här ett jobb som du rekommenderar? Du har ju en dotter, skulle du känna det här, när hon kommer hem och säger mamma, jag ska bli manusförfattare. Är du glad då, eller känner du bara väl något annat?
Jag har en son och en dotter, och de älskar att skriva. Jag känner en liten sorg nu med AI, för jag känner så här, alltså de är duktiga, de är 6 och 8 år och väldigt duktiga på att skriva och berätta. Men där känner jag, annars kan jag tycka AI är kul och ditt verktyg, och det är en spännande sak för mig som har jobbat i 20 år, kan tycka att tekniken måste gå framåt. Men det känns lite tråkigt, kommer den här talangen och var värdefull överhuvudtaget. Så, att, så av den anledningen kanske inte uppmuntra just det yrket. Vi får se.
Eller känna att precis det, precis den mänskliga faktorn kommer skilja...
Förhoppningsvis, verkligen.
Dina barns manus från AIs manus.
Verkligen, det får vi hoppas.
Ja, det tror jag. Vad är det allra svåraste med att vara manusförfattare? Om du skulle liksom tänka, vad är det svåraste med jobbet?
Ja, men jag tror nog att i alla fall det mest krävande för mig är att jag skriver ofta om världar, arenor, yrken som jag, när jag kliver in i ett projekt, vet väldigt lite, kanske knappt någonting om alls. Det kan vara gangstervärlden eller finansbranschen eller advokatyrket. Och då ska jag då liksom gestalta den här världen, de här karaktärerna, skriva dialog. Ofta är det också eliten inom de här olika branscherna man berättar om. Så att det krävs rätt mycket innan jag kan göra det jag är bra på, skriva manus. Så man ska göra mycket research och lära mig nya saker egentligen för varje projekt. Så det är i alla fall mest krävande, tror jag.
Den uppenbara frågan är då om du har cyklat runt Vätternrundan inför den här filmen.
Nej, jag har inte det. Jag har inte heller åkt Vasaloppet. Men jag åkte Vasaloppet, åkte en VIP-buss, följde med hela Vasaloppet från bussen. Jag var liksom där, jag träffat mycket folk och gjort intervjuer. Jag borde säkert ha åkt också.
Method acting är inte samma sak bland manusförfattarna.
Nej, precis.
Det är men, skådespelarna.
Men jag hade inte kunnat skriva någon av de filmerna utan att ha varit på plats och träffat de här människorna. Och många av karaktärerna bygger ju på verkliga personer som dök upp under research.
Och skulle du säga att det är den viktigaste egenskapen att du kan ställa om, att du kan göra din research noggrant? Vad är viktigast för att bli en bra manusförfattare?
Jag kommer ihåg då när jag gick på Dramatiska institutet, STDH heter det nu, då fick jag tror att det var en komplimang av min professor, att jag hade bra sittfläsk. Och det tror jag är en bra egenskap, att liksom vara uthållig och ha tålamod, för att man skriver om och om och om igen och det tar flera år. Och så jag tror uthållighet är bra. Mm. Sen såklart att vara nyfiken och ha kanske någon form av så relationsintresse, alltså intresse i relationer och människor och beteenden, och vara nyfiken på det. Och vara bra på att samarbeta, tror jag är en bra egenskap.
Jag tycker att allt det här är fantastiskt, för att ofta tycker jag när man frågar just vad bra författare eller bra manusförfattare, då är det just den här typen av svar som du ger, Maria, och väldigt få säger någonting om själva skrivandet.
Ja, men jag tänker inte det mer en talang än, okay, än en egenskap. Det kanske är en egenskap.
Ja, men det kanske är så, det är en talang.
Ja. Men det är klart, att skriva och strukturera berättelser är ju självklart.
Ändå viktigt.
Viktigt, ja.
Det känns skönt att du säger.
Ja, jo.
Dina uppdragsgivare, Maria, är ju oftast produktionsbolag. Inte alltid som man tror, kanske då en tv-kanal eller en regissör, utan man jobbar mot du jobbar ofta mot produktionsbolag. Och du får ju inte alltid då en beställning på en hel film eller en hel tv-serie direkt, utan de beställer liksom del för del. Hur funkar det där?
Precis, det har nog aldrig hänt att jag har fått en beställning på en hel någonting. Och det är ju för att det är manuset som finansierar filmen eller serien. Så att det finns ju inga pengar innan du har ett manus. Så då beställer man av en manusförfattare kanske en pitch på ett par sidor i första steget och söker pengar för ytterligare utveckling. Och sen kanske man får pengar för att skriva en synopsis, och så fortsätter det tills man förhoppningsvis då får ett greenlight längre fram. Alltså grönt ljus för att spela in. Och jag tycker det är lite problematiskt. Jag förstår ekvationen att det måste vara så. Men jag tycker att insatsmässigt gör man ju kanske det största när man börjar med ett vitt papper och gör det stora jobbet. Medan det ses som en liten beställning. Och det stora när man har liksom hållit på med projektet ses som en större beställning, för då finns det pengar. Så
Innebär det då att det blir väldigt många projekt som inte blir greenlightade, blir liggandes?
Ja, och det är ju rimligt. Det kostar ju ett antal miljoner att göra film och serier, så att allt som man sitter och skriver på kan ju inte göras. Men det är klart att det är. Och jag tycker den här ekvationen, i och med att man får inte jättemycket betalt i en liten beställning med ett stort jobb, men man måste ha flera sådana igång samtidigt, så man kanske inte gör sitt, liksom, har chansen och förutsättningar att göra sitt bästa. Så att
med tiden så lär du ju förstås vad produktionsbolagen och kanalerna gillar och inte gillar. Vilket är den vanligaste invändning du får mot dina manus i de tidigare stadierna?
En frustrerande invändning som nästan alltid kommer på de här då tidiga, lite stolpiga, övergripande är: jag känner ingenting. Och då blir man lika frustrerad varje gång, för att du känner inte så mycket när du läser en sammanfattning på två sidor, utan där måste man ha lite fantasi. Så den är rätt vanligt förekommande och alltid lika frustrerande.
Har du något trix där då för att få dem att känna något snabbt?
Jag vet inte, om det inte är manusform, då blir det mer en läsupplevelse. Det andra är ju mer som en ritning. Så. Mm. Men det är lite som att säga en liksom byggnadsritning till ett hus. Så det känns inte riktigt hemtrevligt att titta på den här ritningen här på pappret. Men, nej, men och sen så tror jag att en som jag som brukar signalera att jag ändå kanske ska ta till med om man har kommit lite längre och man inte gillar huvudkaraktären, den är rätt vanlig, kanske inte för alla, för mig. Men och då, det är nog för att jag fokuserar mycket på liksom bygget och strukturen och så inledningsvis och sen fördjupar jag karaktärerna.
Och för att få igenom ett projekt, för att få det att bli då, som du säger, grönt ljus på det, och är karaktären eller intrigen viktigast, tror du?
Jag tror så här, intrigen tror jag är det som säljer projektet, som man nappar på som öppna dörrar. Sen tror jag karaktär är det som gör att det liksom går framåt och i mål.
Mm.
Så att jag tror det är karaktär som bär i mål. Men ja, intrigan som säljer in det.
Och sen Maria, när du har kämpat, alltså, det är ju vanligt då att varje beställning så skriver man typ tre gånger och så kommer nästa beställning och skriver tre gånger till. Hur många gånger har du skrivit manuset när det är dags att filma?
Alltså oj, bara hundratals. Nej, jag vet. Det beror på. Det är lite olika från projekt.
Men det kan vara uppåt 100 gånger som du har skrivit.
Alltså ofta tar det 1-2 år. Ja. Så att, och jag skriver ju hela tiden. Så
och då har du skrivit det 100 gånger. Det här är verkligen du. Du har ägnat det 2 år åt det. Och så ska du lämna ifrån det här till en regissör och till massa skådespelare och släppa kontrollen. Går det? Hur känns det?
Nej, men det, jag tycker det är rätt kul. Då är man rätt trött. Då är det rätt skönt att skicka iväg det till någon annan. Och sen ska jag säga, i alla fall på film har jag alltid jobbat väldigt nära regissören hela vägen. Man jobbar lite så på film. Producent, regissör och manusfattare jobbar ganska tajt. Det kan se lite annorlunda ut. På tv-serier sitter ofta med ett manusrum och jobbar med andra författare. Och det är de du liksom har nära och en huvudfattare. Så på film har liksom regissören varit med.
Närmare.
Kan man, internationellt är det ju lite vanligare att det finns showrunners till exempel till tv-serier. Är det någonting du propsar på och vill vara?
Men jag kan se varför det är bra.
En showrunner är en person som håller i projektet från manus hela vägen är liksom en sammanlänkande.
Han liksom bär visionen, precis.
Som Lena Dunham till exempel.
Ja, men lite liksom, precis, en mix av producent, regissör, manusfattare kan man säga. Jag tror att det är bra för serien, för det är på serien man har det. Jag tror att det är klokt och ett bra. Sen tror inte jag, även om det finns liksom resurser för det i Sverige och då har man ofta manusrum på ett annat sätt med många fler manusfattare och så men jag tror på idén just det där, för det kan bli just det där att man lämnar över serier, jobbar man, eller jag har inte gjort det lika nära regissören, och då är det avsnittsregissörer, och då kan det nog bli mer att det spretar iväg på ett annat sätt.
Och själv censura, skriver man in George Clooney i en cameo eller låter man bli det när man ska försöka pitcha in ett förslag, för hålla ner kostnaderna, tänker du på det redan tidigt när du skriver?
Jag försöker inte ha för mycket budgetglasögon på mig för att det inte ska liksom stoppa mig att komma på de bästa historierna eller bästa karaktärerna. Men det är ännu värre att skriva in alla de här grejerna och sen en vecka innan inspelning så kommer någon och säger att nu måste du skriva om allt där, för vi har inte råd med det, och då blir det ett sämre manus än att du hade skrivit något som man har råd med från början. Så att jag för manusets bästa så försöker jag och ha det tänket med mig, men inte styras för mycket av det.
Avslutningsvis Maria, Vasaloppet, Vätternrundan. Om vi gissar att du sitter och skriver en långfilm om Vansbrosimningen, har vi helt fel då?
Låt oss hoppas att det blir så. Jag vet faktiskt inte.
Det hörde jag som ett ja. Stort tack för att du kom till Talkshow Maria. Och kanske lockade, kanske avskräckte någon lyssnare att bli manusförfattare. Nu är det dags för Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson.
Ja, en stor stiftelsedonation. Med den så ska Uppsala universitet nu etablera ett nytt forskningsinstitut inom kultur och kreativitet. Johan Eriksson är docent vid konstvetenskapliga institutionen.
Vi är förstås oerhört tacksamma för den här stora donationen från Anders Sandrews stiftelse.
Donationen används också till en ny professur i digital konstvetenskap. Och Johan Eriksson menar att det nya institutet kommer att fylla en viktig forskningslucka.
Ja, vi ser ju dels att de digitala teknikerna, AI och så vidare, som ju är högaktuellt, behöver vi ha en kritisk förhållning till, och vi behöver bedriva forskning kring hur det påverkar kultur och omgivande samhälle.
Donationen till Uppsala universitet ligger på 50 miljoner kronor under 5 år, med möjlighet till förlängning och ytterligare 50 miljoner.
Jag ser en stor potential i fler sådana här finansieringsformer. Och kanske är det så att humaniora har lite svårt att dra till sig finansiering från näringslivet, utan det kanske oftare är just stiftelser som kan bidra till vår verksamhet.
Trots det är Johan Eriksson inte orolig över att humanioraforskningen ska bli beroende av donationer.
Om det skulle vara så att man har krav på hur forskning eller undervisning ska bedrivas, då kan det förstås bli problematiskt. Men jag har inte sett det. Jag har inte sett sådana former.
Johan Eriksson, docent vid Uppsala universitet, reporter Hillevi Olsson. Filmregissören och skådespelaren Clint Eastwood hävdade häromdagen i tidningen Deadline att en intervju med honom i den österrikiska tidningen Kurir aldrig ägt rum. Nu meddelar tidningen att citaten var äkta, men tagna från sammanlagt 18 olika intervjutillfällen med olika journalister. Enligt intervjun med Clint Eastwood, som fyllde 95 år i lördags, planerade han för en ny film och artikeln fick stor spridning. Tidningens chefredaktör meddelar att Kurir inte kommer arbeta igen med reporten som klippt och klistrat för att få ihop den där Clint Eastwood-artikeln. Och planerar Clintan för en ny film? Om vi tittar på filmsajten IMDb så ser det ut faktiskt som att Clint Eastwood är producent för en ny actionrulle som är i görningen. Sverige igen. Polisen har fortfarande inte gett något besked vad gäller det väskförbud som trots sänkt terrorhotnivå kvarstår på flera av sommarens festivaler och konserter.
Vi väntar på besked. Jag var i kontakt med polisen senast för några minuter sedan och de säger fortfarande att de ännu inte kan ge något besked.
Jobbe Pilgren är verksamhetsledare i branschorganisationen Svensk Live och vill att väskförbudet skrotas när terrorhotet nu sänkts från 4 till 3 på en 5-gradig skala.
Men vi tycker som sagt att man har infört det här på grund av höjd terrorhotnivå och då så ska man ju ta bort det när terrorhotnivån sänks.
Trots det kommer till exempel Way Out West, Håkan Hellströms spelningar i Göteborg, Rosendal Garden Party i Stockholm och Dalhalla utanför Rättvik att ha väskförbud i år som det ser ut. Ola Jarevik är högsta polisbefäl på festivalen Sweden Rock där säkerhetsnivån ska hållas lika hög som planerat, inklusive väskförbud.
Nu är vi trygga i det vi gör och ser ingen som helst skäl till att vi ska aktivt sänka den.
Stefan Julibö besöker Sweden Rock för tredje gången och säger att här behöver han inte fundera på säkerheten.
Kollar man då lite på nätet och sådär, vad folk säger om festivalen så är det många som säger att det är en av de säkrare festivalerna att åka på. Så att det är ju väldigt högt betyg där tycker jag.
Reportrar Ylva Nilsson och P4 Blekinges Mikael Eriksson. Samhällskritisk svensk soul och lyckade samarbeten. Ja, det blir det i veckans musiktips från Kulturnytt. Jag flyter på en
våg. När jag fick höra att Jakob Hellman och Lale skulle släppa en låt ihop så blev jag lite skeptisk. Men på singeln Drömmare så smälter deras röster samman till en kraftfull enhet. Hellmans lite inåtvända uttryck och den välpolerade produktionen gifter sig väl och skapar en fin dynamik mellan det lätt och svårtillgängliga. Jag är en drömmare.
Sångaren Alex, som tidigt 2000-tal förgyllde svensk hiphop från Stockholms söderort som en del av hiphopkollektivet High One, är tillbaks med ett tredje soloalbum. Alex reflekterar över sin uppväxt och verkligheten han ser omkring sig och låten Dystopia är en höjdpunkt. Hans soulstämma levererar anspråkslösa melodier med närhet till orden som ekar kvar i luften.
Jag hade nästan gett upp hoppet om Christine and the Queens, den franska artisten som gjort helt gudabenådad musik, men på senare år har det låtit lite för konstlat och märkligt. Men så blir det ett samarbete med legendariska discoproducenten Ceron i låten Catching Feelings och hoppet om en svängig sommar kommer tillbaka. Jag dansar hemma i vardagsrummet och på väg till bussen med ett leende på läpparna.
Ja, det tyckte Andres Krisa, Tanja Ulriksson och Andrea Valderrama på slutet där. Och så fick Kulturnytt precis en nyhet från P4 Malmöhus. I våras försvann två figurer från skulpturen Pojke med gäss i Slottsparken i Malmö. Och nu har en av de här två gässen kommit tillbaka. Det var en gås och en pojke som stals. Och nu är då en gås hittad i Nederländerna. Det var allt från Kulturnytt, så får vi vänta på den här pojken också, vad han kan nu finnas.
Tack så hemskt mycket, Anna-Karin. Mysteriet djupnar och tjocknar nästan när gåsen kommer tillbaka.
Från Holland.
Hur, ja. Och pojken är fortfarande kvar där kanske?
Jag går in och tittar på bilden som finns på vår webb, för där ser man hur det är liksom, vad heter det, avhugget ut med fotknölarna på både gås och pojke.
Positivt ändå,
ja, det är ju,
måste vi säga.
En gås i handen är bättre än tio i skogen, som jag brukar säga.
Så brukar vi säga. Och dessutom läste jag någon annan positiv nyhet idag, Björn. Förra gången du och jag sände så oroade vi oss lite för huruvida Systembolaget skulle strejka inför student och midsommar.
Ja, och nationaldag närmar sig nu också, så stressigt.
Det är mycket systembesök, ja, som verkligen. Du har planerat.
Ja.
Vi kunde idag konstatera då att det har löst sig.
Jaha.
Ja. Och hade du redan hamstrat lite nubbe eller så?
Det finns ju alltid lite gammeldansk.
Det finns ju alltid lite gammeldansk. Ja, fint sagt tycker jag. Ja, all right. Dagens program är över, känner vi. Sändningstekniker var Stina Fagerberg, dagens producent Hanna Schyck, som meddelar att det finns andra drycker också.
Självklart.
Och därmed så lämnar vi över till Studio 1.
Ja,
tack så mycket. Ni blev så överraskade.
Nej,
där.
Jag tänkte vänta på att skulle säga våra namn. Men vi kan hoppa över det. Helene och Marcus Nilsson.
Berätta vad ni heter.
Vi har ett fokus idag, kan man
det
säga.
Det har vi. Vi riktar helt och hållet fokus bägge våra timmar mot Gaza och kriget där, Israel-Hamas gör vi.
Vi hör röster inifrån Gaza, bland annat Sara, lilla Sara, som berättar om sin vardag där. Och så får vi ett reportage från Cecilia Udén och Sami Abu Salem.
Så är det, så tar vi upp nyheten som kom här. Gaza Humanitarian Foundation pausar alltså utdelning av förnödenheter där den humanitära situationen beskrivs ju som katastrofal nästintill. Mycket om Gaza alltså, Studio 1, men först ekonyheter.
Ekonyheter. Finlands riksdag godkände idag med hänvisning till säkerhetsläget en förlängning av den omdebatterade gränssäkerhetslagen.
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn.
Talman Jussi Halla-aho slår klubban i bordet och konstaterar att finska riksdagen med stor majoritet godkänt att gränssäkerhetslagen ska fortsätta att gälla fram till slutet av nästa år.
Asian loppuun käsitelty.
Gränssäkerhetslagen ger gränsbevakare rätt att avvisa personer direkt vid gränsen utan att deras asylrätt prövas och har kritiserats hårt för att bryta både mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Lagen kom till förra året som en undantagslag efter ett rekordsnabbt förfarande för att möta de grupper av migranter som kom från Ryssland till finska gränsen i vad Finlands regering beskrev som hybridkrigföring. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
Den fångutväxling som Ryssland och Ukraina enades om vid sitt möte i Istanbul tidigare i veckan kommer att ske i helgen. På en presskonferens i Kiev idag så sa Zelensky att den ryska sidan meddelat att de då ska lämna över 500 tillfångatagna ukrainska militärer. I utbytet så ska Ukraina överlämna, som det heter, ett relevant antal krigsfångar. Det här enligt president Zelensky. När det gäller vem som ska bli ny partiledare för Liberalerna efter Johan Persson så uppges varken Romina Pourmokhtari eller Lotta Edholm, som båda nominerats av flera distrikt, vara speciellt intresserade av det här jobbet. Och nu så görs det istället försök att få partiveteranen Erik Ullenhag att ta sig an det här uppdraget enligt Ekots källor. Enligt en liberal som Ekot pratade med skulle Ullenhag kunna samla partiet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Det Den kritiserade hjälporganisationen Gaza Humanitarian Foundation pausar utdelning av förnödenheter i Gaza.
Dödsskjutningar och kaos kring de få utdelningsplatserna. Studio 1 i detta onsdag med Marcus Nilsson och Helene Benno som helt och hållet ägnas åt kriget mellan Hamas och Israel.
Över 50 000 människor har dött. Hungersnöden är akut. Israelisk gisslan är kvar hos Hamas.
Och vi hör fler röster inifrån Gaza, bland annat barnen som drömmer om en vardag.
Sara och Sina i Gaza. Och så ett reportage signerat Samia Abu Salem och Cecilia Udén.
På vägen hem ser Sami en man som har brett ut sina böcker på gatan. Han säljer ut sitt bibliotek. Är det någon som läser böcker i Gaza nu för tiden?
Om vardagen i Gaza som beskrivits som helvetet på jorden.
Och efter 17-3 månader utan att förnödenheter har kommit in, trycket ökar på Israel. Hur påverkar kritiken från omvärlden?
Så debatt, Sverige och EUs hållning mot Israel när katastrofhjälpen inte når fram.
Studiet 2 timmar framåt.
Ja, hela dagens sändning ägnas alltså åt kriget på Gazaremsan.
Igår dödades 27 hjälpsökande och över 180 skadades, det enligt Röda Korsets sjukhus i Rafah.
3 månaders blockad av nödhjälp för att få det att komma in i Gaza har gjort att hungersnöden nu är akut.
Och att ta sig fram till de få utdelningspunkter som finns för att få mat, det sägs vara förenat med livsfara. Och med oss från hamnstaden Ashdod i Israel, vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, vad går det att säga om det här som händer kring de här hjälpstationerna?
Ja, det som vi har sett en hel vecka nu sedan GHF inledde sin verksamhet, det är att hungriga, desperata människor informeras om att de ska ta sig ut till ett militärt område där kartonger fördelas och delas ut. Och när de kommer dit så utsätts de för beskjutning. Och det var det som hände igår före gryningen. Vittnesmål uppger folk som har varit på plats säger att de blev beskjutna runt 4-tiden, blev beskjutna från luften, från marken av stridsvagnar. Och det som vi har hört från IDF, det är att de uppger att de sköt mot några individer som avvek från den tillåtna vägen, som de uttrycker det. Men vi hörde igår 14-årige Ahmad Zidane som stod där bland folkmassan, som berättade hur han och sin mamma och syskon stod där och följde de order de fick från den israeliska militären. Men hans mamma blev skjuten ändå, fick ett skott i huvudet och avled senare på sjukhuset.
Och GHF då, som du nämnde, alltså Gaza Humanitarian Foundation, de skulle ju se till att nödhjälpen kom fram. De har nu pausat det här och delat ut förnödenheter. Varför då?
Ja, på deras sociala medier så skriver de att de jobbar på att öppna nya matutdelningscenter och förbättrar sin organisering av matutdelningen. Och till nyhetsbyrån Reuters så uppger de att de har bett den israeliska militären att se till att civila tar säkra vägar, att civila får en vägledning som minimerar förvirringen, som de uttrycker det.
Och det här är ju en ganska ny organisation som USA, de med stöd av Israel, startade för omkring en månad sedan. De har ju fått en del kritik. För vad då?
Ja, det är för att, som du sa, de backas av USA, av Trump-administrationen och av den israeliska regeringen. Det går emot de humanitära principerna om opartiskhet och oberoende bland annat. Deras tidigare vd som heter Jake Wood, en tidigare amerikansk marinsoldat, avgick förra veckan just med den motiveringen att deras verksamhet inte lever upp till humanitära principer. Och de anklagas också för att uppfylla Israels militära och politiska syften, att mat används i det här fallet som verktyg för att Israel ska uppfylla sina mål i Gaza. Och det som de har fått väldigt mycket kritik för, det är att ja, folk menar att humanitärt arbete ska ske nära människor med behov. Och det som vi har sett nu, det är att människor istället för att maten ska komma till dem, så ska de gå i flera kilometer, ibland upp till 10 kilometer, gå till ett militärt område som är ett öde område, sönderbombat område, stanna där i mörkret och vänta på att få matkartongerna jättetidigt på morgonen. Det är också en väldigt märklig liksom, som många har undrat över, varför väljer GHF att dela ut mat klockan 6 på morgonen.
Samar Hadros på plats i Israel, alltså om GHF som är Gaza Humanitarian Foundation. Och vi kommer att höra mer om dig om en stund, men vi pratar mer om GHF.
Det gör vi med Jan Hallenberg, USA-kännare, associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till studiet.
Tackar.
Vi hör ju här amerikanska Gaza Humanitarian Foundation, som vi hör, en amerikansk organisation. Ja, vi hör det här, det backas av Trump, men vem eller vilka är det som ligger bakom den här organisationen? Går det att vara mer konkret?
Ja, det förefaller som idéerna kom fram redan tidigt, slutet av 2023, i israeliska kretsar, militärer som har varit inkallade. De vill ha en annan lösning på matdistributionen. De var oroliga för att maten skulle gå till Hamas. Och de var oroliga för att det var FN som kontrollerade mycket av den. Israel gillar inte FN. Så man försökte hitta en ny metod. Det hela diskuterades under 2024 och man tog kontakt med amerikanska människor. Typ den som Samar Hadros nämnde. Och så småningom kom det fram en struktur då, och det på något sätt kom man överens om att det skulle bli en amerikansk organisation. Den amerikanska ambassadören till Israel har ju sagt till exempel att Israel har ingenting med den här organisationen att göra, vilket ju inte är sant förstås, men rent formellt så är det en amerikansk organisation. Det är oklart vem som finansierar den. Jag har i alla fall inte lyckats få fram den. De säger att man har fått ett stort anslag från något EU-land. Mm. Vilket EU-land det är, det framgår inte.
Det är mycket höjt i dunkel här, men en av de som har varit med och utformat GHF, det ska ju ha varit det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group. Idag har de sagt upp sitt kontrakt med den här organisationen. Varför hör de det?
Ja, jag uppfattar det som att de